When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det är bara för vi pratar Milan en gång för 100 år sedan.
Jag såg ju det.
Kapten är med här som fråga också.
Ja, men det är klart. Jag tog inte med det innan jag frågade Mona om hon kom ihåg det. Men när hon kom ihåg det, då tänkte jag, då tar jag med den.
Det var en sån här pestdebatt som skulle vara. Så det var jättekul. Så det hade jag minns från det. Ja, men fan, vi såg om Milan.
Ja.
Men. Du var någon slags expert sidekick. Eller,
tack för att du tar i den ordningen. Det är ju inte en helt korrekt återgivning. Det är sidekick, tror jag, det var mer officiella. Okay, men expert kan vi ju köra med. Det rullar ju, det är bra, det gläder oss. Det är Studio Allsvenskan ni lyssnar på. Jag heter Marcus Biro, sitter med Henrik Eriksson och Filip DiGiorgio. Och framförallt så sitter vi ju med Mona Sahlin.
Hej.
Varmt välkommen hit.
Tackar.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, jag sa det, du såg ju sist stark ut. Ja. Du ser ut att må bra.
Ja,
det är bra.
Jag har varit ute och tog en lång promenad. Det är bästa tiden för det nu, tycker jag.
Du har fångat lite sån sned vintersol på Strandvägen.
Ja, precis.
Ja, varmt välkommen hit, som sagt. Vi tänkte vi skulle starta med vårt personlighetstest som jag, som Henke brukar hålla i. Så varsågod.
Då börjar vi med, vilken levande person beundrar du mest?
Levande person? Får man inte säga Mandela.
Nej.
Gud vad svårt. Jag tar Gro Harlem Brundtland. Henne gillar jag.
Varför det?
Hon är verkligen tant i ordets bästa bemärkelse. Jag har alltid varit i politiken. Stadiga fötter i golvet, liksom, titta folk i ögonen, säga vad hon tycker, inte insmickrande. Så hon borde ha en större renommé, tycker jag, än vad hon har. Hon har alltså varit partiledare och statsminister i Norge, för de som inte vet.
När är du som lyckligast?
Ja, det är väl en blandning av mina tre favoritämnen just nu då. Barnbarn, fotboll och politik och musik. Mm. Så barnbarnen, riktigt kul match på tv, en konsert med typ Krunegård. Då är jag lycklig.
Mm. Krunegård svarade två öl. Efter två
det gjorde han faktiskt.
Ja, det tror jag ljög. Jag tror det är typ sex.
Där hör du Marcus.
Han somnar till Studio Allsvenskan, kan vi säga.
Alltså.
Ja, så han kommer höra det här.
Det är perfekt.
Ja. Vilka ord, fraser överanvänder du?
Ja, det här slitna uttrycket carpe diem. Ja, för det tycker jag betyder mer än det här liksom töntiga begreppet av det. Man kan inte gå och älta saker liksom. Lev nu då och gör något bra av det. Så.
Är du bättre på det nu?
Ja, det har jag fått kämpa mig till, kan jag säga. Men nu tycker jag är bra på det.
Mm. Vad skönt. Jag sa till Marcus i morse här. Brukar du liksom skriva post-it-lappar och sätta på kylskåpet? För det där behöver du tänka på ibland också.
Förlåt?
Ja.
Att fånga dagen, ja. Nej, och inte falla in i vad andra tyckte om för ett halvt decennium sedan.
Har du några post-its?
Nej, det har jag inte.
Nej. Mentala bara?
Ja, mentala. Vissa saker som bara dyker upp så där. Det är liksom, ja. Krunegård har gjort några sådana, tycker jag. Härliga meningar som bara dyker upp ibland. Vi pratade om en innan det här. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Lev med det. Sånt kan liksom bara dyka upp ibland. Ja, just det. Lev med det.
Jag skulle springa efter men trampa snett. Ibland gör man fel, ibland gör man rätt. De skrek, stanna bilen, kom igen, bestämde sig. Stängde dörren och tänkte sen. Och när jag tänker efter, så här långt efter, så kan jag se hur fel det blev. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. lev med det. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel, lev med det.
Vad är ett bra avslut på ett mejl?
Finns det några bra avslut?
Birush är värme, säger han.
Att ja, bra. Men det gör jag, tror jag. Du är rätt korthuggen i din mejlkorrespondens, kan vi säga så.
Det beror på vem
jag är. Ja, det är riktigt. Man får välja sina tillfällen.
Ja, nej, men jag skriver nog, om det är någon man känner, så här kram, utropstecken.
Mm. Vad lägger du pengar på?
Barnbarnen och träning är nog det jag lägger pengar på. Mm.
Vad är barnbarnen får då? Är det så här dyra leksaker eller?
Ja, vad de nu vill. Det är liksom. Vad var det nu senast? Nu har det varit Fortnite till exempel.
Det är det mer okej att skämma bort barnbarnen än sina egna barn?
Ja, absolut.
Okay.
Jag skiter fullständigt i vad mina barn säger. Så här, du får inte ge dem godis om det inte är lördag. Då tittar jag barnen på varandra och så här, ja.
Härligt. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Jag tror det är ganska många som har väldigt konstiga bilder av mig. Att jag är väldigt, jag vet inte, snorkig, så här politikermässig, vilka fördomar man nu har om det. Eller när man dyker upp i sammanhang där folk inte tror att man ska vara. Jag älskar kampsport till exempel. Och går man på en UFC-gala, då får man väldigt mycket. Vad fan gör du här? Så det är väl när man hoppar utanför ramen. Mm. Folk har verkligen uppfattningar om vem jag är.
Du har ju varit offentlig, eller man ska säga, under så otroligt lång tid.
Mm.
Har du liksom, kom du till den punkt där du slutade bekymrade, brydde om, försöka täppa till luckorna om vad folk tyckte och tänkte om dig? Liksom, du tappade kontrollen över det, eller har du fortfarande det behovet ibland att rätta till folks uppfattningar om de är fel?
Ja, det mesta har jag nog släppt nu. Det är så märkligt att man lever både i offentlighetens ljus verkligen och samtidigt ska vara ett vi socialdemokrater. Liksom. Så man måste hela tiden relatera till vad tycker jag och vad är det där viet och vad får jag och vad får jag inte. Och det känner jag mig enormt så här lättad från. Jag känner mig mycket lättare i steget. För om jag tycker något nu så är det ju jag. Mm. Jag får vara ett jag nu. Mm. Och det är himla skönt.
Vilket är ditt bästa karriärråd?
Om det är i politiken vi pratar om.
Får välja.
Ja, men då väljer jag det. Mm. För jag kan mest om det. Ja, då är det nog typ att man kan inte liksom ta alla strider. Du kan inte vinna alla strider. Du måste bestämma dig från början. Vad är det jag verkligen... Det här tycker jag så starkt. Att det här bara vägrar jag kompromissa med. Så man måste välja vad som är den viktigaste striden. Därför att i politiken så måste du i längden kompromissa väldigt mycket förstås. Man kan inte ha 100 individer som bara sitter och skriker sin åsikt. Men ibland måste åsikten vara så stark att du inte kan kompromissa med den. Mm.
Vilken är din senaste googling?
Vad googlar jag? Googlade Puyol idag.
På riktigt?
Ja, på riktigt. För jag kom på, för jag har några sådana här som jag verkligen älskar verkligen fotbollsspelare. Jag kom på att, vad gör han för något idag? Men det var ingen bra googling. Jag hittade inte det riktigt.
Jag vet inte vad han gör.
Nej.
Han slutade väl och sen så hände inte så mycket.
Jag
inte
tror att Barca bara står och väntar på att han ska dyka upp på någon tränarbänk.
Ja. Något ungdomsled någonstans.
Typ som Zlatan gör en sån här 40 års comeback.
Vad lyssnar du helst på när du lagar mat?
Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Jag har svensk musik just nu väldigt mycket. Jag tjatar om Krunegård, men Julia Frey till exempel, Little Jinder, Miss Li. Den typen av pop är jag inne på mycket nu.
Har du tappat Hellström, Håkan?
Nej, det har jag inte gjort. Men han har inte gjort så mycket nytt nu på ett tag. Nej. Så jag låter honom vila lite tills det kommer ny musik från Håkan.
Tåström då?
Ja, jag har sett honom live en gång och då kände jag att inget kan slå det här. Nej. Och då är det svårt att sätta på en låt med honom, för jag vill se den där. Ja. Han släckte ner hela scenen och så stod han med ryggen mot publiken. Så det var liksom hans skugga som var på väggen bakom. Ja. Så himla bra.
Han är ju knäckande. Ja. Man ser han någon gång i tv, någon, det är inte ofta, men det är ju var fjärde år gör han någon sån här konsertgrej. Och varje gång känner man, sitter man att man har kastat bort sitt liv. Liksom. Det är den känslan man får. Man är knäckt. Varför inte liksom...
Det här var på Hultsfred. Det var så kul, för det var rätt många innan bland de här yngre människorna som befolkar festival. Så här, vad fan Thåström, vad har han gjort? Liksom noll koll. Och de var helt golvade efter den här konserten.
Rätt åt dem. Men jag vet, det var ju, Anna Lind var väl stor Imperiet-fan?
Ja, hon älskar Imperiet.
Ja, bra. Mm. Så jag har koll. Kan vi gå vidare?
Ja. Mm. Vilken bok har betytt mest för dig?
Ja, jag vet inte om jag har någon bok. Jag läser mycket, men jag har alltid mest läst som avkoppling. Det är svårt att säga liksom att Henning Mankell har betytt mycket. Så jag passar nog på det.
Mm. Och skärmdumpade du senast? Tänker vi i mobilen?
Jag skärmdumpade till min son igår, för då hade jag gått 26 000 steg på en dag.
Så vi har, det är bra.
Det är bra tryck.
Så vi har lite en så här, han försöker sluta röka och börjar sköta sig. Så jag, men vad fan, då skärmdumpar vi den där stegen i, vad heter det, mobilen varje dag.
Det känns som det är ett brutalt effektivt sätt att få ett knäckande fitness-test från mamma. Kolla vad jag har nu. Utan man säger, ingen mer.
Liksom. Man vågar inte skicka ingen tillbaka mer. 22 000 steg.
Nej, exakt.
Det är jättejobbigt.
Så i morse fick jag en skärmdump från honom. Då hade han sprungit runt Djurgården 5,6 kilometer. Så var det lite, okej, okay, måste jag slå det.
Vem vill du be om ursäkt till och varför?
Ja, du. Det jag verkligen vill, det är såna här väldigt personliga grejer. När man har liksom gjort folk illa eller sagt något eller gjort någon förhastad slutsats. Det kanske ingen man vill dela med andra. Men jag har väl också sånt där. Har man gjort fel så lev med det. Äg dina misstag.
Mm. Vad unnar du dig?
Alltså det låter jättetöntigt. Jag unnar mig träning. Jag älskar det. Hittar sån här gym som heter Fightbox där man, du vet, man slår och sparkar och välter traktordäck och det är så himla roligt. Och sen är jag glassoman. Jag kan liksom köpa en Häggen Dass eller en Ben och Jerry. Man kan ju inte ta bara lite, utan då drar man ju i sig hela.
Jag tar ju lätt över en liter i veckan.
Får börja skärmdumpa med dig. Jag måste bara gå
dina glass. Bara ske glasstips till varandra.
Nej, bara om du har gått 20 000 så får du äta glass.
Så det lär ju bli mango sorbet ikväll.
Gillar ni affogato?
Ja. Vet jag inte ens vad det är.
Det är en liten vaniljkula, så tar en espresso och häller över det.
Jaha.
Riktigt gott.
Okej.
Okay. Mm. Mm.
Ja, nej, men den är fin. Italiensk citronglass är det bästa som finns i Italien. Men, och sen ska pistageglass vara brun, inte grön.
Jaha, okay? Jag har lärt mig något nytt.
Ja, kom ihåg det i sommar, för det blir annars fel. Men den där träningen du är inne på, den låter så halvmilitär. Är det någon sån här, du vet...
Nej, men det heter väl cirkelträning på fint språk, men... En form av cross-training fast mer för vanligt folk. Så man boxas mycket, man sparkar och kickar på de här stora kuddarna. Och du välter traktordäck.
Det låter ju underbart.
Det är verkligen kul. Till slut tänker du inte på någonting annat än bara just den stunden, förstår du? Mm. Men allt annat är borta. Mm. Det är bara liksom att svetten rinner. Och, nej, det är jättekul.
Bra grej.
Sista frågan på personlighetstestet. Vad håller dig vaken om natten?
Ja, du. Jag har periodvis när jag sover väldigt dåligt, om man ska vara ärlig. Och där man ältar rädsla. Eftersom jag har levt på sånt sätt så att man har väldigt ofta varit väldigt rädd. Fast man inte har erkänt det. För det var ingen man skulle prata om. Och det kan fortfarande hålla mig vaken. Mardrömmar helt enkelt som handlar om Anna och sådär. Mm. Knivar och ja. Mm.
Ja.
Så kul att det
är. Ja, nej, men alltså det är ju
får skylla själva.
Alla som är någon frågor. Form av offentlighet har ju fått något form av hot, känns som numera, att vi har hamnat där. Men det går ju inte riktigt att jämföra med det du har varit med om. Så att det, ja.
Ja, men det vet jag inte, rädslan är ju, den är ju vad den är för folk. Det kan man ju inte tala om. Det där ska man inte bry sig om eller, ja.
Ska vi ta karriären?
Vi går in i karriärsegmentet då, och då är det ju politik... Va?
Ska ni?
Ja, vi får väl se hur långt vi hamnar. Du får dirigera oss om vi hamnar snett. Eller leda oss tillbaks till den rätta vägen.
Kör på.
Du invaldes i alla fall i riksdagen redan 1982.
Ja, det stämmer det.
25 år. Mm. Yngsta riksdagsledamoten då.
Då, ja. Ja. 25 år och gravid. Ja. Det var min entré i riksdagen. Ja. Och för ska ni unga tjejer, vad ska ni in i riksdagen och göra? Ni ska ändå bara föda barn och vara hemma.
Vilka sa det?
Andra så kallade kamrater.
Ja, okay. Ja, i den egna rörelsen?
Ja, absolut. Man upptog ju en plats som de tyckte var... Det var väl löjligt när man ändå skulle vara ledig. Och vara barnledig.
Ja, det låter ju som 1800-talet.
Ja, men 82 var liksom på många sätt 18. Det har hänt väldigt mycket på de här åren, det kan man ju säga.
Hur minns du den tiden annars då? Var det liksom kul, utmanande, svårt? Eller vad var det då?
Nej, men det var, alltså det var jättehäftigt. Jag var ganska oförberedd på det. Alltså jag stod ganska långt ner på riksdagslistan det året. Jag vet inte, folk kom och gått i två. Då hade det varit borgerlig regering i flera mandatperioder. Så kom socialdemokratin tillbaka då. Och det gick jättebra. Och så var det massor med folk före mig på listan som blev ministrar. Och då flyttades jag upp hela tiden. Okay. Så plötsligt var man i riksdagen. Mm. Och det var, jag var jättestolt. Då låg riksdagen på Sergels torg och Palme blev statsminister. Det är ju min stora ledstjärna i politiken. Det var verkligen stort. Mm. På alla
det hade varit borgerlig styre sedan 76. Där,
76, va? Ja.
Mm. Det var vår politiska reporter innan som sa det att du har sagt någon gång att du inte gick med Socialdemokraterna utan du gick med Palme.
Ja, jag gick med Olof Palme. Ja. Det var verkligen så. Min generation, det var verkligen så.
Kan du förklara för dem?
Ja, men alltså politik lyssnare? Och det var... Det var inte så himla mycket roligt runt politiken. Och man tyckte då som ung tonåring att det mesta i Sverige var väl färdigt. Och man klagade lite på mellanmålet inte var gratis. Då, liksom. Och sen dundrade Palme in i våra liv med Chile och Vietnam. Och det var diktaturer och det liksom hände saker. Det var en sån ögonöppnare på alla vis och sätt. Så att det var honom man gick med. Och sen blev jag sosse efter ett tag.
Fantastiskt är ju att detta fortsätter. Att dessa satans mördare ska hålla på som det sker. Och de kommer att falla också i den djupaste skam och förnedring. Och historiens dom kommer att bli ohyggligt hård.
Men han hade ju en aura. Jag är ju något yngre, men jag minns ju valrörelsen... Eller om det var runt 80, 85 så var han ju också i det här med ANC-galan, kommer jag ihåg. Han var som en rockstjärna liksom.
Ja,
han bjöds in.
Och han och Springsteen.
Och Rör inte min kompiskampanj. Ja. Så han var ju en otroligt karismatisk ledare som fångade människor. Även de som kanske inte var, som sagt, nödvändigtvis var det så var eller blev socialdemokrater. Men som tyckte
nej,
att
men
han var väldigt, väldigt bra. Liksom.
Men det var ju också där han... Jag kan inte jämföra mig med honom, men det här att vara både älskad och hatad. Mm. För det värsta som finns för en politiker, det är ju var liksom det här mittemellan som ingen bryr sig om, man kommer inte ihåg och gäspar lite. Men det där kontroversiella, det hade ju han. Så även om du inte gillade honom så bidrog ju det till att han var så stark som han var. Mm. Därför att vad han än sa så var folk på tårna och är du för eller är du emot. Och det kan man nog sätta som en ledstjärna på en post-it-lapp på kylskåpet. Mm.
Jag är ju född 86 och jag missade ju allt det här. Men man har ju sett liksom, och hört. Och vi hade Marcus Leifby i Aftonbladet, journalisten här nyligen. Han är helt besatt av Palmemordet. Och Christer Pettersson hade Christer Petterssons gamla matta, berättade han hemma.
Gud, upprullad. Vad sjukt.
Som man inte får lägga ut i hemma för frugan var det va? Mm. Så,
ja,
jag
förstår
henne. Ja, nej, men, Har du varit besatt av Palmemordet på sånt sätt? Eller har du tänkt mycket på det? Liksom, som oss andra som...
Jag vet inte om du är besatt. Alltså, jag är ju övertygad om att det var Christer Pettersson. Ja. Jag är liksom inte besatt i att leta och veta och förstå. Utan jag litar fullständigt på Lisbeth Palme. Hon såg sin man falla ner. Hon tittar upp. Och hon ser ett ansikte. Jag litar helt på att hon, att hon såg Christer Pettersson. Mm. Så för mig är det mest den här sorgen. Mm. Men det är så märkligt med tidsaspekten. Med, för jag tyckte han var väldigt... Han var ändå gammal när han blev mördad. Mm. Han hade suttit länge, tyckte jag. Mm. Han var 59 år. Mm. Jag är 3 år äldre idag än vad han var. Mm. Så det är mycket som när man tittar bakåt som... Det är värt att fundera över.
Om vi tar de händelserna då, Palme 28 februari 6 och Anna Lind Hur förändrade de där och då och även i fortsättningsvis så till denna dag ditt liv? Liksom?
Man kan ju säga så här, när Palme blev mördad så blev Ingvar Carlsson partiledare. Mm. Det var inget han hade tänkt.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad, finansminister Kjell-Olof Feldt och vice statsminister Ingvar Carlsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut signalementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ned. Chauffören larmade sin taxiväxel som i sin tur larmade polisen. Ledningscentralen sände en polispiket till platsen. Olof Palme sköts klockan 23.30, alltså 23:30, för 1,5 timmar sedan. Regeringen har samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Carlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt, sa han till TT när han kom till Rosenbad. Olof Palme skulle inom några månader fyllt 59 år. Han har varit ordförande i Socialdemokratiska partiet sedan 1969 och statsminister under perioden 1969-76 och från 1982.
Utan hans liv förändrades. Och Anna hade vi har pratat så många gånger. Hon skulle bli partiledare. Mm. Så att det är klart mitt liv jätteförändrades på alla möjliga sätt. Dels så var ju det en kompis. Mm. Vi hade ju känt varandra sedan vi var tonåringar. Men också som jag sa på presskonferensen när jag blev partiledare så var det första meningen jag sa. Att idag är en väldigt sorglig dag för att det borde ha varit Anna som stod här. Så att mordet på henne förändrade väldigt mycket. Mm. Förstås mest i hennes familjs liv, men också i mitt. Mm.
Mm. Nu är Göran Persson på väg in i Rosenbad efter beskedet att Anna Lindh avled. Hon avled klockan 5:29 i morse efter massiv blödning. Vi går över till Rosenbad och statsminister Göran Persson.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05:29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Våra tankar går närmast till Annas familj, maken Bo, barnen och andra närstående. Vi är många som känner med dem. Det känns overkligt. Det är svårt att riktigt förstå. Anna var alldeles nyss här mitt ibland oss. Engagerad, kvicktänkt, rakt på sak.
Om vi återkommer strax till när du var partiledare, men vi går bak lite. Det var ju Sveriges vice statsminister.
Ja.
94-95.
Mm.
Hur mycket hemligheter får man veta som vice statsminister som ingen annan vet? Hur nära är man liksom då?
Ja, inte speciellt just som vice statsminister. Om man är nära statsministern. Det är alltid så, Ingvar Carlsson i det fallet, som har en grupp som man liksom litar på och delar saker och frågeställningar. Men det är klart man fick veta väldigt mycket. Mm. Mm. Vice statsminister är ju lite mer som en position bara.
Mm. Är det, du vet, om man säger militärer som varit så här, de har ju så här 50 års tystnadsplikt på grejer de har. Har du det? Skulle du kunna skriva en bok om de här grejerna? Är det någon som behöver vara lite, eller?
Nej, jag skulle ju inte göra det.
Nej,
men... Man har ju själv sorterat på något vis... hemligheter som man fick höra som får stanna där och andra saker som med åren blir mer och mer möjliga att prata om. Mm. Men
vad är den här tiden Socialdemokraterna för ett parti? Man tänker på med dig som en sorts ledare, Ingvar Carlsson är väl mer lika som Göran Persson. Det känns som tre, åtminstone Ingvar Carlsson och du kontra Göran Persson, nästan som att det är två olika partier.
Ja, jag tycker det är lite intressant att man tänker att ledarskap ofta blir att välja motsatsen till den gamla. Mm. Och du tänker Erlander och så kom Palme. Mm. Och så Palme och så kom Ingvar Carlsson. Och så Ingvar Carlsson och så kom nästa jag med Göran Persson. Och jag var väldigt annorlunda än Göran Persson.
Ja, så
lite tror jag att man söker liksom efter, men vi provar det här. Och sen var det väl också en generationsförändring som skedde i socialdemokratin då. Mm. Pratade mycket mer om rasismen, om homosexuellas rättigheter. Det var liksom inte bara det här med tallarbetaren och gruvarbetaren, utan med tjejerna kom också en annan agenda. Som...
Men det har jag tänkt lite på. Varför hade socialdemokratin, varför tog så lång tid innan du då blev dess första kvinnliga partiordförande, va? Mm. Och efter det, och det är ju svårt verkar det vara i ett sånt uttalat feministiskt parti. Vad beror det på, du som varit med?
Ja, dels är det intressant om man tittar på att det i USA var lättare att välja en svart man än en vit kvinna. Så ja. Könsaspekterna är ofta liksom lite outtalat. Skillnaden är mycket, mycket större när det kommer till maktens liksom, våningar. I att vara man och kvinna. Och hela socialdemokratin är ju liksom uppbyggd runt det här att arbeta klassen. Och det är liksom, det är gruvarbetarna, det är alltså, männen.
Så ser inte verkligheten ut längre.
Nej, men jag säger, det finns ju, sitter i väggarna i sådant här slitet uttryck. Och kvinnor, på gott och på ont, så blir vi ofta väldigt personliga och personligt behandlade. Jag får frågor om mina barn på ett sätt som inte män blir. Man blir en person och då är det mycket... svårare att upprätthålla ledarskapet i ett så manligt dominerat parti som socialdemokratin är, har varit och fortfarande är.
Partiledaren då för Socialdemokraterna mellan 2007-2011 efterträdde Göran Persson och sådär. Hur var det då? Nu blev det ju liksom omständigheterna och sådär. Men och det var en valrörelse här och ett val 2010, va?
Mm.
Hur var den tiden? Var det bara jobbigt eller var det kul?
Nej, det var jätteroligt.
Ja, okay. Bra.
Men jag var den första kvinnan, som du sa. Men något som också påverkade himla mycket var att jag var den första som blev vald i opposition. Alla andra partiledare har blivit valda och går direkt in och blir statsministrar. Mm. Och då kan man också upprätthålla en auktoritet och man håller ihop partiet på ett mycket enklare sätt än när man då blir i opposition och du ska liksom vinna tillbaka makten. Mm. Det påverkade väldigt mycket. Vi försökte både förändra liksom partiet och samtidigt skulle man vara mot kandidaten då till Fredrik Reinfeldt som statsminister i oppositionen. Mm. Det var tufft och det var jätteroligt. Mm. Jag saknar de där åren, även fast det var mycket som var jättejobbigt.
Var det mycket maktspel?
Ja, men det är klart det är det. Ja. Alltså, om du hör en politiker som säger att det inte är maktspel i politiken så ljuger den. Och det måste det till viss del vara också. Som jag pratade om innan, att det här med att kompromissa sig fram till saker, det är ju ett maktspel i sig. Och sen hände ju något i politiken på 80-talet, att medlemskapet blev mindre och mindre. Man blir mer och mer medieberoende, man börjar mäta saker så här, men vad ska vi tycka om det här? Ja, vi kollar vad folk tycker och så gör vi så. Det var så mycket som blev annorlunda.
Mm. Men det här med maktspel är ju en sak och det går till en viss nivå och tror jag att även människor accepterar. Mm. Sen ibland känns det som att det blir för mycket, som efter förra året säger du väl, eller 2018s valrörelse, när det tog liksom lång tid och det blev ett väldigt spel och där partier byter åsikter för att behålla makten. Det känns som att folk kan bli... en känsla av att de kan bli sura över att de gör vad som helst för att behålla makten, mer än att behålla sina egna ideal. Liksom. Hur ser du på det som har varit nyligen? Liksom?
Ja, men alltså, maktspel, om det handlar om man spelar för att få igenom det man tror på eller de frågor som är viktiga för ett egna partiet, det tror jag många accepterar. Och så måste det vara. Men om man uppfattar maktspelet som bara att man vill ha makten oavsett vad, där tror jag mycket av... disrespekten för politiken finns.
Mm. Vilka politiska motståndare kom du bäst överens med? Så, du vet, som han och hon är ju sköna, det kan vi inte säga.
Carl Bildt.
Nej, han är skönare.
han är jättetuff debattör. Ja. Men jätterolig som person.
Ja.
Och skitkul att sitta och hänga med en kväll och dricka ett glas vin eller två. Liksom. Och han har sån här rolig självdistans. Där, som lite så här studentikos. Liksom. Man kan...
Kunde han skoja med sig själv?
Ja, ja verkligen. Bra. Det gillar absolut, man
ju. Ja. Ni kan nog prata fotboll med.
Nej, absolut inte.
Han hade ingen koll, va?
Nej, kommer du inte ihåg den? Det var väl när han var statsminister och det var ett VM i
han
fotboll.
Han sa fel, va?
Ja, så vi ju inte hade
just
gått vid.
Just det.
För jag, vad håller i VM? Så jag förstås på Sverige, sa han, och tyckte han hade klarat sig.
Sverige inte med.
Men Carl Bildt har respekt för.
Jag hade ju inte Göran Persson.
Vad sa du?
Jag hade ju inte Göran Persson. Kommer du ihåg det här klassiska klippet när, från den här Göran Persson-dokumentären?
Han står på någon sandstrand med Fichtelius och pratar om att nej, det är ju synd om grann.
Jaha, ja, nej men just det. Ja, ja, precis. Den här ordförande Persson, eller vad heter den här herregud, dokumentären?
Alltså. Ja. En annan sak också, att jag är alltså synad nu av att Bildt så säger så jävla dålig, va? Och det är klart att jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Jag undrar vad han ska göra. Lite synd. Det är synd om honom faktiskt också. Jag tycker det är synd om honom som har träffat honom. För att man kan ju gå till sig själv, va? Alltså vi är så lika gamla. Och liksom nu ser han framför sig en situation där han då inte kommer tillbaka som premiärminister eller statsminister. Det ser han framför sig. Men samtidigt liksom livet liksom går vidare, va? Liksom, det var inte riktigt det här han hade tänkt sig att sitta där så att säga och träta med Bo Lundgren och med Hökmark och gänget, utan det var någonting annat. Det är svårt för honom.
Varför har vi inte haft någon kvinnlig statsminister i Sverige?
Ja, enkla uttrycket är ju för att jag inte lyckades vinna valet. För att egentligen så är det ju bara två personer som kan bli statsminister i Sverige, än så länge i alla fall. Och det är ledaren för Moderaterna eller ledaren för Socialdemokraterna. Mm. Och Moderaterna fick Anna Kinberg gå innan valet. Hon blev inte ens prövad i ett val. Och jag förlorade valet.
Är det samma strukturer som gör att inte hon lyckades som vad som gjorde att du inte?
Nej, men jag ska inte bara skylla på strukturerna, vare sig mitt eller hennes fall. För det är klart, man gör ju egen förskylda liksom, fel och problem och så. Men när vi jämför, vi har ju träffats några gånger liksom som tjejer, de kvinnorna som har kommit långt upp i politiken. Och det är ju rätt mycket som man känner igen. Mm. Det krävs lite mer för att bli tagen på allvar att vara kvinna. Så
men en grej jag tänker på när det gäller makt, om vi går upp ännu ett steg så här med Trump som liksom får Obama och framstår liksom som en kulturell och litterär jättejämförelse och alla tycker liksom samtidigt, när han började ticka in en del politiska poäng och gjorde en del grejer som var med Korea, hans skakning och det var en del grejer. Tänk om den här världen är så jävla fucked up att den rullar bättre med gubbar som Trump än Obama liksom. Blir man inte skraj då? Har du tänkt så någon gång? Liksom?
Nej, inte att världen skulle bli bättre. Men det är klart att världen överlever även en Trump. Kan man väl säga. Men sen är ju också han ett uttryck för någonting som dyker upp i liksom alla världsdelar just nu. I väldigt många länder. Och det har ju inte bara att göra med vad Trump själv säger. Utan att respekten för de politiska systemen är så urusla. Att man går till någonting som är liksom helt utanför politiken, som man uppfattar som det. Brasilien, han är värre än Trump på många sätt. Och även, inte jämföra Åkesson med Trump, men också deras framgång är ju inte bara en fråga om debatt om invandring, utan också mot etablissemanget, mot Stockholm. Och det går ju igen i väldigt många länder.
Hur stort är det politiska etablissemanget och det socialdemokratin ändå är en bärande del av trots allt har varit? Hur stort är ansvaret hos er, hos dem för att det har blivit här?
Ja, men det är klart det är jättestort. Mm. Det är det. Det är som att man tappade liksom fotfästet. Och på många vis så gjorde ju politiken det också. Att medlemskapet fanns plötsligt inte där. Jag menar, när jag växte upp... Då kunde det vara 300-400 personer på ett möte, sossemöte i liksom Nacka. För så var det. Och vi trodde nog länge att vi hade mer koll på vad som rörde sig ner i folkdjupet än vad vi faktiskt hade.
Mm. Hur mycket saknar du politiken?
Alltså, politiken och partipolitiken är lite två olika saker. Politiken kommer jag alltid tycka är superviktig. Och rolig och ansvarsfull och behövd. Men partipolitiken är en annan sak. Mm. Förra våren, ja, det, men förra våren så kunde jag säga liksom, utan att tveka liksom, att jag älskar mitt parti. Mm. Jag sa så många gånger, det skulle jag aldrig göra idag. Jag ska inte förstå hur jag kunde uttrycka mig så. Mm. Man kan älska politiken eller demokratin eller så, men...
Jag har alltid lyssnat frågor. Det var, jag tror det var en som var så här, är du fortfarande betalande medlem? Är det liksom så att du är aktiv så?
Ja, men, nej, jag är inte aktiv. Nej. Och det, avgår man som partiledare, då, då går man liksom åt sidan. Så får de som kommer efter fucka upp eller lösa problemet. Det är liksom deras sak. Ja.
Hur ser du på karriären efter politiken och sådär? Vad liksom, vilka vägar har du valt? Vilka vägar skulle du ha gått? Och vilka vägar har du varit skraj för? Hur ser man på tillvaron efter en sån?
Ja, men nu var det så mycket annat som hände. Det var inte bara att jag liksom gick från politiken eller från partiledarskapet. Då valde jag ju att börja jobba som samordnare mot extremism. För liksom när kvällen kommer och allt annat är sagt, så är det runt de frågorna som jag mer och mer har kommit att brinna för, som är kampen mot extremismen, rasismen eller homofobin eller så. Nu tog ju det ett slut med förskräckelse också. Så att nu har jag mer försökt hitta tillbaks till att må bra helt enkelt.
Vad fyller du dagarna med idag?
Har inte du med att göra.
Men du hade någon ny bok, va?
Jag håller på att skriva
bra,
på en bok.
Bra, det gillar man ju. Ja, det hoppas jag. Ska ju premieras på alla sätt.
Eller hur? Ja.
Det är väl en perfekt grej.
Ja, jo, men det gör jag. Ja. Mm.
Politiken och fotbollen då? Ja. Hur mycket fotboll pratades det då i riksdagen?
Ja, det beror på att man själv är så här fotbollstokig, så hamnar man ju framför TV:n i olika riksdagsrum när det var viktiga debatter, så man lärde ju snabbt känna liksom de som var lika tokiga.
Började du kolla fotboll istället för att lyssna på när de...
Ja, absolut. Ja. Det kunde man göra. Inte alltid. Men okay.
Vilka var det som hängde där då?
Thomas Bodström, ja, var alltid där till exempel. Och om vi inte pratar om riksdagen, men Stefan Löfven, också väldigt fotbollstokig. Ja. Han gillar Springsteen och fotboll. Bra kille.
Ja, det är en bra början.
Men så jag är liksom uppvuxen med att älska idrott överhuvudtaget. Det har blivit fotboll som man älskar mer än andra sporter. Men...
Det är en lyssnarfråga som ligger i linje med det också redan nu då, som kommer. Kan man märka på jobbet i riksdagen efter att det varit en match mellan två Stockholmslag? Liksom?
Ja, jo, men delvis kunde man göra det. Ja. Så var det ju.
Ja. Reinfeldt, var han en dålig förlorare på Djurgårds sida?
Om man säger så här, när vi satt på Råsunda, var det på den tiden, och på hedersläktaren där, och det var derby mellan Djurgården och AIK. Alltså, det var ju väldigt roligt, för det var alltid så, Reinfeldts gäng satt i ena hörnan och vi AIK i andra här. Och vad man skrek och tittade liksom. Ja! Det kunde ju kännas när Djurgården vann. Det var inte kul. Nej.
Idrottsminister, ja. En post som inte finns längre, va? Eller den är underordnad.
Jo, jag tror hon kulturministern har.
Men det är ju, man kan inte ha fler portföljer. Det är väl tillräckligt viktigt att ha, eller?
Alltså, det var ju bland det roligaste uppdraget som jag haft. Och viktigt också.
Ja, 2000-2003.
Ja, jag var väldigt sur när Göran Persson flyttade mig från det och gav det till Bosse Ringholm istället.
Det nej, det är sant. Tog han den?
Ja, han tog den.
Han känner lite brålsportig, måste han säga.
Lite, du vet, det slår inte gnister kring löpardagarna där.
Alltså. Nej, men alltså Enskede. Alltså, han jobbar jättemycket runt Enskedeplanen där. Bott i närheten. Så han är verkligen fotbollskille. Men
inte,
i alla fall.
Det är ju kanske inte den enda meniten man behöver få idrottsminister. Att man jobbat nere i Enskede. Nej. Men kommer du ihåg vad du har jobbat igen? 3 år där, va?
Ja.
Vad var det som var i fokus då under de åren?
Ja, dels så startade ju debatten om inte proffsboxning borde vara tillåtet i Sverige.
Ah, shit, den var ju löpsedelbetonad.
Absolut, och den fick man väldigt mycket skit för.
Du var för, va?
Ja, jag precis, jag var för. Jag väckte den
fick debatten. Fick du också det? Hur fan kan du vara för som? Eller vad?
Ja, absolut. Det är ungefär som om jag gick på golfgrejer, så kom jag, men du är sosse. Vad gör du på golf? För så?
Ja, okay.
Det ska man inte gilla.
Moderatbandy, som det heter då. Okay.
Ja. Nej, men det där är liksom alltid liksom haft en dragning till frågor som blir kontroversiella. Jag tycker om dem. När man måste argumentera och liksom... Ja. Ja. Så jag tror det var Paolo Roberto då som inte fick. Han var tvungen att åka till Åland.
Ja, för Åland körde det flera gånger.
Ja.
Just det.
Och sen när man lärde sig att de enda länderna som det var förbjudet med proffsboxning var typ Sverige, Norge Nordkorea. Nordkorea liksom. Ja. Det kändes som att nej, vi är nog lite på fel sida här ändå. Ja.
Hur ser man ner på fotboll inom politiken? Alltså är det något, ett icke-ämne?
Nej, det tycker jag inte. Fotboll är liksom folkets sport. Det var därför Bildt var så rolig som ett tänt.
Han var
brydde sig om och förstår det. Nej, man ser absolut inte ner på. Det är snarare så att alla kampsporter och så, det, där är liksom en annan sak. Det ser folk verkligen ner på. Och tycker att det bara är att slåss och det är bara kriminella som håller på. Och, ja.
Men förstår man hur viktig fotbollen är då? Alltså, tänker du för integrationen och allt den har gjort liksom och sådär. Det känns ibland som att den inte får den kredden.
Tycker du inte?
Nej, inte inom politiken.
Men det är ofta är det, när det kommer upp någon gång så är det ju, det är ju väldigt mycket om liksom huliganer och bengaler. Vi kommer återkomma till kanske, alltså den typen av frågor.
Jo, supporterkulturen och sånt där.
Och även när den då, för den är ju också otroligt framgångsrik i Sverige. Men när den debatteras kommer upp så är det oftast när det är någonting dåligt som händer.
Men man tänker ändå de flesta som jag har stött på i politiken ändå, som jag tycker är schyssta, och de är många. De har också egen erfarenhet. De har unga som spelar fotboll eller de håller på hemma. Min dotter bor ju nere i Hultsfred nu. Och så vad fotbollen betyder för... Hultsfred är ju en av de kommuner som tog emot flest flyktingar nu. Och utan fotbollen, då finns det ju inte ens en integration värd namnet. Och det där fattar ju de allra flesta att det är så. Sen vill ju fotbollen ofta vara i fred också. Man vill ju inte ha politisk inblandning. Liksom. Så det där är ju också en svår balansgång många gånger.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om du ville gå på en match när du var aktiv som politiker, hade du alltid med livvakt då?
Ja, det kommer ju att bli så, ja.
Ta den här haten och hoten, hur lär man sig leva med den skiten?
Ja, det gör man inte riktigt. Men det kan bli väldigt absurda situationer. En gång gick jag på AIKs försäsongsmatch som de hade. Och då hamnade jag och sitta bredvid verkligen Black Armys tuffa gäng. Och då kom det fram en ung kille som jag gissar skulle liksom ställa in sig hos de här stora grabbarna och visa att jag vågar minsann. Så han gick fram till mig och sa så här: din jävla sossejävel, vi vill inte ha sossar här. Och då ser jag bara bakom hur två av de här stora killarna i Black Army reser så: hörru du, din lilla jävel, vet du vilket lag som Reinfeldt håller på? Det här är en kompis, försvinn härifrån. Det var så himla roligt. Apropå det där fördomar man har om saker och ting. Men alltså, hatet, det har varit jättejobbigt ibland. Man går på fotboll för att man älskar det. Och ser alla de här skitorden och man heter hora och fitta. Och, alltså det finns en sida hos den här grabbkulturen som finns runt fotbollen också, som verkligen är inte rolig. Och jag vet inte om det var det du menar med hot och hat. För det har jag ju levt med sen frimärkestid, så har man ju fått. Det är inte bara på nätet längre.
Sen frimärkestid?
Ja, jag brukar säga det. Jag var hotad redan på frimärkestid.
Fan, det är länge sedan nu.
Ja. Man fick hot och bajs i brev med frimärken på. Det är så sjukt.
Ja. Polisen och fotbollen ligger ju liksom i någon form av så här lågfrekvent krig, skulle man kunna säga nu. Det är ju tjafsigt liksom om det med villkorstrappa och polisen vill inte prata. Och det är liksom det är så här, hur insatt är det, hur är det nu liksom utifrån och så där, och hur ser du på det?
Jag följer inte det så där jättemycket. Jag också tycker fortfarande det är liksom inte helt enkelt att gå på fotboll själv. För man hamnar i situationer där man inte vill vara. Så att, tyvärr blir det mest fotboll via tvn idag. Mm.
Du nämnde Thomas Bodström innan där. Mm. Själv en duktig fotbollsspelare i unga år.
Ja, eller hur? Ja.
Som han i alla fall.
Ja, men han var spelare i AIK.
Men jag tror, blev han inte... Någon säsong han spelade så var han den mest utvisade spelaren i hela
svenska. Ja, det kan
nog gå rykt om honom i alla fall.
Fast det någon annan som hade talang på plan? Liksom? Någon som var bra på att spela fotboll också?
Frågar du mig? Ja. I politiken?
Ja, det, någon annan politiker som
det
var
det
bra.
Det vet jag inte. Ja. Ebba Busch Thors man.
Ja.
Före detta man.
Ja.
Nu.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Men var det inte sån här politikermatch ibland?
Jo, det var det. Det var det. Det var ju kul.
Vad var det?
Ja, men oppositionen mot regeringen.
Ja. De är ju stökiga.
De var, ja, och de var jätteroliga. Men det var ju till slut så här, oppositionen mot Thomas Bodström. För han gjorde liksom alla målen. Vi andra behövde bara springa och dutta lite.
Lars Ohly var han.
Ja, han var mer liksom ångvälts fotbollsspelare. Han bara liksom rusade. Ja. Totalt Bild utan skrupplar. Bildt var absolut nej. Men Reinfeldt spelade. Han var med en gång. Då hade vi så roligt för jag var lagledare då. Och spelade inte själv. Så vi hade en liten tjej som hette Monica Gren. Liten och ettrig. Så här, limma på Reinfeldt hela tiden. Var liksom, oavsett man har bollen eller inte. Var bredvid honom. För till slut kommer han att fälla dig. Och då blir det bara det handlar. Precis så blev det. Han fällde Monica Gren och de bilderna var i tidningen dagen efter.
Var det bara livvakter som fanns då? Det bara stod en rad så här runt planen.
Ja, Mona Guardiola Salin. Nej, men alltså också när man ser stora matcher. Jag vet när Italien vann VM-guld 82 så är det dåande presidenten som är uppe och knäpper kavajen och jublar. Och det är liksom i så ikoniska bilder för dem och sådär. Fick du möjlighet att prata fotboll med andra världsledare? Det kan vara ett bra sätt att bryta liksom, du vet, när man börjar prata. Eller hur funkar det? Eller
är det konstigt? Ja, när jag var idrottsminister så fick man ju den möjligheten. Ja. Och alltså idrott och politik är ju mycket mer ihop i andra, många andra länder. Ja. Jag pratar Italien, liksom, Berlusconi. Liksom. Så det är så olika villkor ändå.
Mm. Jag tänkte lite på det du sa ibland att fotbollen inte vill vara nära politiken. Men nu känns det ju lite som att de nästan ropar efter politikerna. Ni måste hjälpa oss med den här frågan. Som är nu mellan polisen och supportrarna. Mm. Hur mycket tror politikerna lyssnar på det? Liksom? Eller är det bara
jo, där? Jo, det gör de ju mycket. Men det, på många områden så är politiken rädd för så mycket. Man vill, liksom, man vill inte gå in för tidigt och man vill inte att det ska bli diskussioner. Och, liksom, styrningen av idrotten har ju ändras väldigt mycket. Mitt första uppdrag jag fick liksom, som ny riksdagsledamot fick jag av Palme. Det var att sitta i Riksidrottsförbundets styrelse. Mm. För på den tiden då gav liksom, regeringen alla pengar till Riksidrottsförbundet och sen hade man två ledamöter i styrelsen för att liksom, kolla att de gjorde rätt. Det är liksom helt annorlunda mot hur det är idag. Mm. Så politiken har liksom gått från att ha alla fingrar inne liksom, i alla områden på idrotten till att dra sig tillbaka, ge pengarna med några förhållningsorder. Liksom. Mm. Gör bra grejer för idrotten, var en del i integrationen, hjälp tjejerna eller vad det nu kan vara. Men sen är det upp till idrotten att sköta sig själva. Mm. Och det är ju så det ska vara. Mm.
Men kan det inte bli för mycket, för liksom lite, jag tänker på kulturminister Beton, recensera henne, men hon var liksom på att dela ut på vad heter det, Guldbagge och hade inte ens sett filmerna. Och det, talas, det finns ju ingen kulturdebatt, vare sig politiska eller att tala om i Sverige.
Nej.
Det är ingen som pratar kultur eller litteratur eller något sånt.
Nej.
Inte ens kultursidorna.
Nej.
Och gör de det så är det ingen som läser dem och bryr sig. Och det är samma med lite med idrotten och sporten. Det är en stor som omsätter, det är hur mycket folk som helst liksom, som brinner för det dagligen.
Mm.
Men det är så tyst.
Nej, jag håller med dig. Det är intressant, liksom, en kulturminister som säger jag har inte sett några filmer. Kan man ha en idrottsminister som säger nej, jag har aldrig varit på någon idrottsevenemang.
Nej, men det är någon brist på yrkesstolthet. Man skulle sköta, det är som man skulle ha en podd som inte studerar allsvenskan och inte kolla på allsvenskan.
Mm. Men alltså, jag håller med dig, men ändå så, jag tror frånvaron av det där beror lite på att innan så var liksom politiken inne i allting. Mm. Och så gjorde man skilsmässan lite för abrupt, kanske bara flyttade isär. Utan att göra någon riktig uppgörelse med varandra. Mm. För att idrott är ju politik. Mm. Politik är också idrott. Mm. Utan tvekan.
Mm. Svensk fotboll är uppbyggd på föreningsdemokrati. Och en av frågorna som diskuteras från supporterhåll och så är att det ska kämpas mycket för den här 51%-regeln. Har du någon åsikt, vad tycker du om den regeln och hur mycket tycker du att den ska finnas kvar i svensk fotboll? För den är ju rätt unik här liksom.
Ja, den kom ju att bli en diskussion efter Zlatan och Hammarby, och skillnaden också på lag i allsvenska. Skillnaden på Hammarby och Malmö till exempel, där uppbyggnaden är helt olika. Mm. Jag tycker nog man ska slåss för att ha kvar 51%-regeln. Mm. Jag tycker det. Mm. Den är unik, den säger ändå någonting om att fotbollen har den här specialplatsen i folkdjupet. Mm. Ja, och jag gillar det. Mm. Vad tycker du?
Men du håller på att säga som de i P. Vad jag tycker är inte relevant. Nej, men jag delar ju den uppfattningen. Jag tycker också att det är en, jag känner ju till en del om Serie A och så där och vet vilket stök det är kring när det inte är på det här sättet som i Sverige.
Sen såg man ju bara nu när den danska klubben Brøndby var på radarn för att Red Bull ville gå in och byta till Red Bull Brøndby. Och vilket liv det blev då. Och att det skulle komma något liknande till allsvenskan skulle kunna vara förödande för många andra lag. För nu kan man slå sig igenom från botten. Man kan komma från superettan och hamna åtta i allsvenskan. Men det kommer man inte kunna göra om det är så att ett Red Bull-företag går in och äger en klubb.
Mm. Det var väl nya AIK-basen som sa också att minoritetsägare skulle få någon form av litet inflytande, tyckte han. Det var väl hans första uttalande. Och sånt där.
Ja, det har inte följt.
Så det är ju en extremt het debatt. En tidigare gäst, Sofia Bolin, som är SFSU och det är Svenska Fotbollssupportunionen, har en lyssnarfråga. Som lyder: hur kan och bör politiken ta ansvar för det som har skett mellan polisen och supporterna då? Kan politiken ta ansvar på något sätt?
Jag tycker ofta det blir lite liksom fattigt att prata om att politiken måste ta ansvar. Däremot tycker jag att politiken borde vara mycket mer närvarande som en vän till fotbollen. Och svensk fotboll utan supporterkulturen är ju noll och inget. Men tar man med sig sina ungar till en fotbollsmatch så vill man ju ändå känna att det kommer ingen liksom raketmissiler nu och tänder eld på ungens täckjacka. Och jag som tjej kanske vill slippa höra fitta och hora skrikandes liksom. Så det måste vara en blandning ändå med där politiken tar ansvar och ger poliser förutsättningar, men inte med ambitionen att sabba supporterkulturen, det som är bra i den.
Nej, precis. Det är ju mycket som är väldigt bra. Vi har ju pratat och hållit på med det här ämnet rätt länge, och innan vi lämnar det så kan man ändå nämna att exakt som alla vi har pratat med, tränare, sportchefer, ledare, Mats Enqvist på SEF, publikansvariga, supportrar, funktionärer, sportchefer, tränare i olika klubbar under flera upprepade tillfällen, alla vittnar om samma sak. Att polisen inte vill ha en dialog, utan att de kör sin villkorstrappa. Mm. Och som jag tror det var Stiris ordförande sa, enligt polisen verkar det bara att man kan bara gå upp på den där trappan. Men det går inte att gå ner. Det ligger någonting i det liksom.
Men det är väl sådana gånger man kan säga att det saknas en tydlig idrottspolitik och en tydlig idrottsminister, som man har liksom en motpol, eller motpol, en ansvarig. Även om inte politiken kan ta ansvar för varje liksom skitord som skriks och varje banger som smälls, så måste det finnas en politisk ansvarsuppgift ändå.
Det krävs så lite, tänker jag, om det hade funnits en idrottsminister som går och säger så här, men går upp ett anförande på 2,5 minuter, säger, ja, efter det som har hänt och det som pågår och tydligen är så här, kan ni inte börja snacka med varandra? Och så kan han eller hon gå ner så här.
Nu hamnar du mer på Micke Dambergs bord, känner jag.
Ja, att
det är
han
liksom som har fått ta det mesta, och det känns fel på något vis. Speciellt med tanke på vad som händer i samhället i stort i övrigt, att det finns annat han borde fokusera på, att ha en idrottsminister.
Jo, men absolut, och alla har intresse av att de viktiga poliserna som är ute och jobbar ska kämpa mot gängkriminalitet och skjutningar och sånt, att det är där som huvudansvaret och de stora resurserna måste sättas in, inte runt när AIK möter Djurgården. Så det är ju liksom en det är en hemsk liksom fälla som alla har fastnat i och ingen kommer ur.
Nej, för diskussionen har ju gått ifrån att vara liksom, alltså att den diskussionen av polisen, de lyssnar inte, att det har kommit från ganska polisfientliga grupper. Man ska säga, men det har ju helt svängt nu. Ja. Det är även liksom väldigt etablerade ledare inom svensk elitfotboll som säger att polisen snackar inte, de vägrar och vill. Mm. Så det är liksom inga polisförnekare eller folk som hatar polisen som säger det.
Och det där ska man ta på allvar. Det där måste politiken också ta på allvar. Då måste man ha en röst och en tydlighet och ett intresse också av att ta sig in i den där debatten. Och det kan man ju efterlysa idag.
En intressant utveckling är ju här att polisen säger att de vill ha trygga arrangemang och sådär. Samtidigt så pekar ju alla publiksiffror uppåt. Det säljs fler säsongskort och det känns som att det går lite mot varandra. Och du pratar om så här, men det är inte alltid så att du kan gå på fotboll själv. Är du orolig när du går på fotboll? Eller liksom,
hur? Alltså nu blir vi ju väldigt så här Stockholmsfixerade när vi pratar om årskort och sådär.
Ja.
Jag står ju och hänger ofta i Hultsfred också på Kopparvallen där. Då vi kanske är 200 pers om det liksom är bra publiksnitt. Och i pauserna går alla ner till kiosken som ligger i ena ändan och köper liksom en varmkorv och kaffe i plastmuggar. Det är ju fotboll.
Mm.
Det är liksom det jag älskar. Det luktar om gräset och jag älskar det. Men att en sån som jag går på en Hammarby-Djurgården-match, det är inte kul.
Nej.
Då får jag heta sossejävel. Man får kolla sig över axeln hela tiden. Det kommer ölburkar som liksom råkar kastas just där jag sitter.
Mm.
Nej, varför ska jag utsätta mig för det? Mm. Och det tycker jag, det är så sorgligt.
Ja,
men det är inget problem alla har. Men jag gör det valet. Jag tog med mig mina ungar och såg på fotboll utan problem. Skulle jag ta med min 4-åriga barnbarn och gå på en derbymatch i Stockholm, tveksamt.
Vad tycker du om bengaler?
Bengaler? Jag har inget problem med bengaler. Mitt problem är snarare de där som kastas. Bengaler stannar ju ofta på läktaren och det blir lite rök och grejer. Jag är inte så upprörd över det.
Nej.
Men det här fallet som var, om ni minns, på Söderstadion tror jag, innan de rev den, när det kom en raket som nästan tände eld på en liten tjejs täckjacka som liksom satt på andra sidan. Det är bara bort med det. De som gör det får gärna drabbas av polisens insatser.
Ja, men exakt. Och det känner ju, tror jag, alla, att de som använder bengalerna fel. Att det hände ju också väldigt nyligen på Tele2 mellan Djurgården och Hammarby. När det kastades från Djurgårds klack mot Hammarbys långsida. Sådär. Familjeläktaren då också. Så det håller väl alla med på. Men här känns som när det varit polisen har ju fokuserat otroligt mycket på just bengalen som en symbol. Och att den är farlig och röken och sånt där. Men inte har liksom någon riktig grund och någon riktig forskning.
Nej, men jag bara säger det. Jag blir inte upprörd över bengalen. Nej. Jag blir upprörd över om de tar bengalen och kastar in den på målvakten som står mitt emot. Jag menar, det är bara bort med dem som... Men
så mer individ, att individen straffas än kollektivet, för så känns det nu att det blir en kollektiv bestraffning väldigt ofta, att man har en kortsida där det måste vara 1000 pers färre som det hände väldigt ofta för AIK förra året till exempel.
Hela villkorstrappan är ju en kollektiv bestraffning.
Ja.
Men jag har ingen aning om heller hur liksom supportergängen själva, för man skulle ju önska att de som tar upp en bengal och kastar ner på målvakten mitt emot, att resten av supportergänget borde säga, vad fan, du är ut härifrån, du får inte vara här på 10 år.
Mm.
Det skulle jag önska att man gjorde.
Mm.
Men ja, jag ska sätta mig in i mer den här debatten.
För... Inom riksdagen och sånt där, har det snackats bengaler så? Har man liksom, kan du och Fridolin prata om så här, ja det där var... fin bränning i helgen.
Nej, det gör vi nog inte.
Nej.
Nu pratar du med en som inte har varit i riksdagen på väldigt många år nu. Så.
Ja, men när du var där då?
Nej, men det var väl inte bengaler man pratade om då. Mm. Nej. Men däremot, jag tjatar om det, de här okvädningsorden som man som tjej blir fruktansvärt störd över. Och det är många när man liksom har vänt sig om och sagt det, men fan säger du, håll käften nu.
Mm.
de blir, förstår inte varför man blir upprörd. Jag menar inte dig, jag menar de andra hororna och fitterna. Men ja, det är liksom, det är jag, ja, det är mina ungar. Det, ja. Sånt där skulle jag också önska att supportgängen tog på ett större allvar. Ja. Man kan säga så mycket annat på några stå än. Måste då man vara en fitta varje gång han gör något dåligt beslut? Var kommer det ifrån? Varför är det alltid tjejer som ska symbolisera de dåliga stegen? Mm. Nej, bort med det.
Ska vi snacka lite AIK-allsvenskan?
Ja, AIK-allsvenskan som hänt ett. Som jag vet inte varför jag glömde det, men det har vi här. Hur nära, va? Ja, hur nära följer du AIK?
Ja, som sagt, jag följde ju mer på plats då för några år sedan. Ja. Men AIK bankar i mitt hjärta.
Varför blir det AIK?
Alltså, nu backar vi tillbaka till stenåldern. Ja, vi pratar här slutet på 60-talet. Då jag höll på mest med handboll. När man nackar tjej så Skuru är ett jättestort bra lag. Ja, i alla fall. Och så hade de ingen fotbollslag. Och det var ju några tjejer som sa, men nu startar vi ett då. Så vi knatade upp där till Jäla IFs, som det heter då. Så sa, vi är tjejer och vi vill starta fotboll. Vi fick kämpa ett år innan vi fick tid på plan och fick en tränare. Och som jag minns det så var det enda av storlagen i Stockholm som hade ett tjejfotbollslag då, var AIK. Så de nästlar sig fast i mig och sen dess så håller jag på dem.
Ah, men det är lite för att bruka annars vara... Föräldrar ärvt, ja, exakt, att man ärver lagsympatierna.
Ja, nej, absolut inte. Mamma och pappa var från Halmstad. Det var ju bara HBK som gällde.
Och dropp till och döde.
Tror du AIK-tjejerna firade 50 år här, va? Precis nyligen. Såg någonting om det på Instagram?
Ja, men det kan väl stämma. Ja. Det är 70-talet du pratar om. Ja, precis. Mm. Ja.
Har du någon sån här favoritspelare AIK genom tiden som du återkommer till och tänker, ah, nej.
Eller? Alltså min generation, kärna. Ja. Ja, han symboliserar AIK mycket för mig, eller den liksom drömbilden man vill att AIK ska vara. Och sen han, nu tappar jag namnet på det, han argentinaren. Så.
Ivan Obolo.
Obolo. Ja. Obolo. Han var en njutning att se också.
Han är nog en av AIKs bästa rena fotbollsspelare.
Ja. Ja.
Men när du säger kärna där, att han var det som AIK skulle vara och symbolisera, vad tänker du på för egenskaper då? Liksom?
Alltid en gentleman, liksom kämpa liksom varenda jävla minut, och att han fick sätta det där målet när AIK, då, vi hade partikongress nere i Göteborg, det var helt sjukt, och jag och Bodström, så här, vi skyndade verkligen på liksom avslutningsceremoni så att vi skulle kunna gå och sätta oss och titta på den matchen, så den glömmer jag aldrig.
Hanni?
Ja, vi hann. Ja, så kärna till landslaget.
Han har varit här också.
Ja, han har varit här.
Ja, fantastiskt.
Hur landade det hos dig att få veta att han idag jobbar delvis på gym och delvis som sopgubbe?
Ja, det vet jag inte om det är ett eget val. Jag ska inte sitta och säga att det är så förskräckligt att jobba på eget gym.
Men den AIK-legenden, att han inte jobbar liksom i föreningen.
Ja, det vet inte jag.
Följer du så här silly season?
Nej, det gör jag ju inte.
Nej, okay.
Jag ska börja lyssna på er då.
Ja, ja, det är bra.
Datera upp
mig. Gör som många, många andra. Funkar fotbollen för dig eller har gjort som en, liksom en ventil istället man kan få leva ut det där uppdämda man går och bär på? Du pratade om din träning innan, det kan jag tänka mig. Ska jag kolla in?
Ja, men det måste du göra. Ja, men följ med mig någon gång. Man får ta med sig en gäst.
Ja, man får stå och sparka till man svettas och är helt blank i huvudet på här. Nu, det är ju vad man vill åt.
Nej, men alltså,
fotbollen något liknande.
Ja, men fotbollen, det är ju snarare det här vi. Känslan liksom, vi är AIK. Man sjunger samma sånger. Man liksom, alltså jag älskar ju att se fotboll i sig, men det blir ju en extra krydda när man liksom håller på ett lag. Mm. Liksom, jag håller på Milan, jag vet inte riktigt varför, men det har blivit så. Då är det lite roligare att följa italienska ligan. Ja. Så fotboll för mig, det är liksom en vi-känsla. Frånsett då hora och fitta skriken. Men annars så känner man vi.
Mm. Känner du så med landslaget också? Eller är det mer dämpat där?
Ja, det är mer dämpat där. Okay. Det är det. Och jag är en sån här, jag är en Zlatan-människa också. Ja. Jag följer liksom honom.
Hur glad är du nu då?
Vad sa du?
Hur glad är du nu då?
Ja, då får man åka till Italien igen.
Ja, det gör du rätt i.
Nej, men vi är ett kompisgäng som i flera år har åkt en eller två gånger per år och följt Zlatan. Så vi har liksom, då har man fått lite Spanien, lite England, lite Frankrike, lite Italien. Inte USA dock, men...
Vi är ju många som gillar honom, men man har ju ett komplicerat förhållande till honom också. För ibland så säger han ju konstiga saker, dels om damfotboll,
ja,
och dels om Jan Andersson, och som man absolut inte håller med om kanske. Och sådär. Hur
men, då känner jag lite så här. För mig, Zlatan, han är liksom inte nästa statsminister. Jag dömer honom på vad han gör på planen. Ja. Och så kan jag irritera mig. Nej, men jag irriterar mig jättemycket på när han sa jag kan köpa en cykel till dem, till tjejerna. Det var liksom. Men jag följer honom därför att jag älskar det han gör på planen.
Ja. Hur känns det när han går in i Hammarby då, som AIK-are?
Nej, men han kommer inte att spela för Hammarby. Nej. Så jag kan, behöver inte bry mig om det. Men det är väl jättekul att en sån som han investerar i svensk fotboll. Mm. Jag tycker det var så fruktansvärt jävligt. Liksom, bara för att man är född på ett ställe, Malmö, då är det som att, då är man inlåst där. Man kan aldrig någonsin ta sig utanför det, för då sågar de ner statyn. Jag tycker det är förskräckligt rent ut sagt.
Men tror du inte det beror på att han, jag vet inte vad det kan bero på, men att han sa i samband med det att jag tror att Malmö fansen kommer vara nöjda.
Ja, men jag hörde det också, men på vilket sätt motiverar det eller rättfärdigar det? Att man sågar ner en staty. Jag känner mig lite så här. Man har följt de här extremisterna genom åren. När jag såg att på hans dörr i Stockholm så hade någon sprayat gypsy, zigenare. Mm. Ja, det kanske inte är den vanliga fotbollssupporten som väljer det om Zlatan. Och de som sågade ner statyn, då hade de hängt på statyn en svensk tröja. Eller landslagströja. Där det stod Sweden. Mm. Precis som att det är inte han. Mm. Så jag hatar om man ska liksom försvara det där med vad han har sagt om fotbollen. För att jag tror vi alla vet, alla som har haft åsikter om Zlatan, att han inte är riktigt svensk. Mm. Det var det Åke som sa, nej, han är inte svensk, han är nog mer som en... vad heter det? Legion, främlingslegionär. Mm. Liksom. Så att, nej, gränsen går ändå i. Man kan tycka att det han säger är skit, men man kan ju inte gå och hata så mycket. Mm. Att man förstör liksom en av de största landslagsikonerna som Sverige någonsin har haft.
Och har varit också, som jag har sagt, en otroligt bra ambassadör för Sverige och svensk fotboll i Italien. Och en väldigt bra ambassadör för italiensk fotboll och Italien i Sverige.
Ja.
Väldigt mycket åt båda hållen.
Ja, men absolut.
Och apropå döma så tror jag att han har en tatuering på sig om att det bara Gud kan döma mig.
Ja, det kan
så
jag tänka.
Kan ju ägna oss,
men han är ju själv Gud, så att han dömer sig själv då.
Ja.
Min ena dotter bor i USA. Hon kan ju berätta mer vad han liksom har betytt för intresset för fotboll. Mm. Riktig fotboll i USA. Det betyder ju jättemycket.
Ja. Ska vi ta min löjliga fråga där som jag skrivit upp? Ja, jag märker att jag har fetat mitt namn där så att vi inte ska missa det. Men
ja, ska jag vara orolig nu?
Nej, du vet ju vad det är. Liksom. Det är ju så barnsligt så klockorna stannar. Vi träffades ju på kvällsöppet.
Ja, det är
vi. 2010.
Piker där vi då?
Ja, en sorts bud går igenom den. Vi har haft det.
Piker nu?
Ja, exakt. Ja. Jag hade någon sorts massmedialt hopp där runt 2010 på olika sätt. Men då var jag sidekick Lennart Ekdahl, Albis pappa.
Ja, precis.
Som han är numera.
Ja, och jag vigde Albins pappa och hans fru.
Ah, okej. Okay. Bra. Ja. Har du varit var det i kyrka eller utan?
Nej, jag är väl ingen präst.
Nej, jag tänkte Björn Ahnelids grejen.
Nej, men jag är vigselförrättare. Så då gör man ju det där folk vill. Jag har vigt folk i flygplan och allt möjligt.
Vad är det, någon kurs man tar?
När man blir utsedd, i mitt fall var det Länsstyrelsen i Stockholm, man får ju liksom förhållningsorder och vad man exakt ska säga, för det står ju i lagstiftningen, men var man gör det någonstans, det är upp till.
Men ringer de dig då, eller är det du som anmäler intresse för att jag vill viga folk?
Ja, men jag står på en lista då som Länsstyrelsen har över vigselförrättare, och sen så hör man då av sig till mig och kollar om jag kan och vill och så.
Okej.
Mm.
Fan, det fastnade där. Jo, men då, det var ju sidekick där. Det var ju brinnande valrörelse. Och då var det reklam. För det var ju lång reklam.
Ja.
Och
fyran.
TV4, ja, sent onsdagskvällen. Och då började vi snacka Milan.
Ja.
Och jag blev jätteimponerad. Jag var ju nervös. Och för du var ju liksom, du vet, partiledare och så. Men det var jättetrevligt samtal och det kommer jag ihåg. Sen så frågade jag det och då kom du ihåg det. Ja, det var, mycket
jag tyckte, nej, men jag tyckte det var jätteroligt. Det var, ja,
lyssna nu.
Jag tror det var en jättekonstig form av debatt fyra hade hittat på någon variant. Och det var liksom, det var inte roligt. Ja, och det gick inte så bra i valrörelsen. Och siffrorna var urusla och Reinfeldt, han var ju som han är. Så att när det var reklampaus tänkte jag, fotbollbyrå, jag måste lyssna.
För jag tror det var du som tog initiativet till samtalet.
Ja, det gjorde jag.
Det var nog därför jag blev sådär, och så kommer du ihåg, jag får ha mitt moment i det.
Hur var Milan 2010?
De var bra, de vann ligan året efter. Och jag tror Zlatan gick dit på hösten
2010. 10-12.
Och det är enda gången han har blivit såld. Inte köpt.
Okay.
För han ville stanna i Milan. Ja. Men de ville göra så om honom. Av olika anledningar. Mm. Följer du Serie A något eller följer du Zlatan mer? Eller har du andra ligor som du följer också?
Nej, det är mest Zlatan.
Ja.
Bra. Men visst, det är kul man följer UEFA och Champions League och sådär. Ja. Absolut, det är ju höjdpunkter.
Kommer du följa EM någonting då? Eller är landslaget mer sådär?
Jo, men det är klart, det är kul att se fotboll. Och när man har liksom hyfsat följer klubbfotboll så känner man ju rätt många av landslagsspelarna från världens alla hörn. Så att EM och VM har ju blivit roligare, tycker jag, i takt med att man har kunnat följa klubblagen.
Det var Strandhäll som gick upp i någon Sverigetröja. Skulle du kunna ha gjort det?
Gå upp i
någon sån här svensk landslagströja? Gick hon upp efter i VM, gjorde du det? I någon debatt?
Ja, det har du rätt i. Ja, det gjorde aldrig jag. Nej, det vet jag inte.
Men hur följer liksom i riksdagen om det är mästerskap och sådär?
Ja.
Kan det hända att det tajmar med en Sverige-match?
Rullar in tvn som på Stenmark?
Jag vill ju att det ska vara den där Stenmark. Ja. Nu pausar vi. Ska vi se första halvleken, prata lite grann, sen ser vi andra.
Den dag Sverige är en VM-final i fotboll så tror jag då stannar riksdagen.
Men inte en vanlig gruppspelsmatch?
Nej. Nej, men som sagt, det finns ju tv-apparater på olika håll och där samlades vi ju. Och sen så, det tjuter i hela riksdagen när det är dags för votering, så man kan liksom inte missa det. Så man kan sitta där lugn och rot och säga, då måste vi gå.
Ja. Men då vet ju inte vad ni ska rösta om ni inte har hört.
Ja, men det har man ju koll på.
Ja, okay.
Ja. Kommer det adrenalin.
Lite struktur är det.
Ja, okay. Adrenalinpumpad efter en tajt första avlek. Klick.
Vi har ett gäng lyssnarfrågor också. Och den första handlar om Göteborg. När du var ung...
Ja, tack.
Ja, så var IFK Göteborg ett av Europas bästa lag. Du var aldrig nära att bli IFK Göteborgare?
Nej, det var jag inte. Nej. Men på en fotbollsgala för 100 år så berättade jag att jag var dödligt kär i Ove Kindvall. Jag tyckte han var så stor. Och direkt när jag sagt det, då tittar jag ner. Då sitter ju han mitt emot. Som den där äldre gentlemannen som han är.
Ja. Så, hur reagerade han på den?
Han rodnade lite.
Jag ser det.
Nej, men Göteborg, alltså visst har man följt det. Men jag är AIK.
Jag tänkte att du skulle säga Glenn Hussein eller något sånt där. Men Ove Kindvall, det är lite mitt nedtonad. Ja,
men
så.
De här målen han gjorde då för Feyenoord. Då, det
okay.
Häftig.
Vidare lyssnarfrågor, högt och lågt är det ju. Men vilken är den viktigaste rollen som föreningslivet bidrar med till samhället?
Den viktigaste rollen som föreningslivet bidrar med till samhället. Ungdomarna. Mm. Ja, vad skulle unga ta vägen om inte fotboll och handboll och hockey och basket?
Men jag vet ju många lag som jobbar, som du är inne på, med integration till exempel ute i mindre orter och städer som tagit emot många och sådär. Och som sen vänder sig till kommun och så och säger att ni får göra det här själva. Så det skulle kunna underlätta, vi har varit inne på det också, att verkligen bekräfta de här klubbarna som jobbar att ni gör det bra, här har ni resurser. För det är ju, de gör väldigt mycket jobb.
Ja.
På ganska ideellt ibland.
Regeringen har ju hittat på det här med att de får ett särskild del av statsbidraget som ska gå till de här olika ungdomslyft och vad det nu har kallats för. Det skulle man nog göra på ett mer stadig basis. Mm. Inte göra det som projektgrejer, utan att staten visar att man litar så mycket till det idrotten gör. Att man... Det ingår så att säga varje år.
Mm. Hur var det att följa med landslaget i USA och VM med tanke på allt som hände här hemma?
Alltså, för mig är det där en av mina finaste stunder här i livet. När Anna Lind blev mördad så började precis VM i fotboll i USA. Och på något vis så blev det så att i sorgen av Anna så samlades så många runt VM-laget. Mm. Inte om ni minns det, det var ju miljoner som tittade. Och jag var över och såg deras första match som de förlorade då mot USA. Och då skulle jag hålla lite tal på middagen, alla var så här jättedeppiga. Och då sa jag så här, vet, hurtigt så här, ja men det här kommer gå jättebra. Och jag lovar, jag kommer tillbaka när ni spelar finalen. Och liksom alla fnittra. Och så gick de ju till final. Så det var ju bara att sätta sig på planet och åka hela vägen till Los Angeles och titta på den. Så jag vet inte om det var det frågeställaren menade. Men jag var idrottsminister. Och hade det varit en herrfinal i VM, då skulle ju statsministern utan tvekan ha åkt. Ja. Så det är klart att jag som idrottsminister skulle åka till.
Men såg vi ju redan på 4-4 matchen i Berlin, när vi fick se Reinfeldts glädjerop på 4-4.
Ja, just det.
Det behövdes inte ett mästerskap för att han skulle åka.
Nej. Men var det någon liksom medial grej kring att du inte borde ha åkt? Eller var, jag fattar inte riktigt.
Nej, det var väl ingen konstig med. Jag faktiskt inte heller.
Bra, bara kolla den jävla ordning fortfarande.
Att Gnaget går till Champions League eller att du får en tumanhandmiddag med Springsteen?
Om man säger så här, jag har ju fått träffa Springsteen redan, så jag skulle ta Gnaget.
Hur var han då? När var det?
Ja, alltså, då blev det också folkstorm mot stackars mig. Jag var ny partiordförande. Ja. Och då fick jag i present av Luke, för jag var med i något program där i alla fall, att få träffa Springsteen i hans loge, ja, inför hans konsert som var den 10 december. Och vad händer 10 december?
Nobel.
Så jag var ju tvungen att välja mellan att gå på Nobelmiddagen och åka till Springsteen.
Enkelt val för mig.
Ja, men det var väldigt, det var många som tyckte att det var uruselt val och att jag skulle skämmas. Men han var jättehäftig. Ja. Jag var lite orolig om man har en person på en sån här hög pedestal som jag hade med Springsteen, så tänkte man lite så här, tänk om han är otrevlig, tänk om han liksom sabbar hela min. Men han var förstås urtrevlig, ursnygg, han pratade Palme och pratade skatt. Och övrigt minns jag inte vad vi pratade om, för jag bara stod gapande och säga på människorna och sa, men Mona, du råda långt ner på halsen som om du var 13 år liksom. Sån var jag.
Men du klarade av det, för det är inte alltid. Jag träffade Tåsten för några år sedan för att ha en kvariat på Ronellsby här i Stockholm. Och det, jag fick sätta mig ner. Min första fråga var, vilken av dina två skilsmässor var jobbigast? Och han, du vet, men då fann det. Och det tog två dagar att återhämta mig. Jag var liksom,
men då visste ju inte du om att du skulle träffa honom.
Nej.
Och jag visste ju om det här.
Ja, du valde ju helt rätt i alla fall.
Vad svarade Tåsten?
Nej, det vet jag inte. Alltså, gick han nog bara rota någon bok. Så var ju liksom den kontakten bruten för den gången. Daniel Tjernströms avgörande 2009, vi har varit inne på det, eller Robin Janssons avgörande 2018?
Ja, för mig är det Tjernström. Mm. Det var så snyggt och det var, om jag minns det, ganska sent in i matchen. Mm. Och han fick bollen liksom på vänstersidan och på nästan ingen vinkel alls, som jag minns det, så liksom fick han in. Det var så himla snyggt.
Dully Johnson. Här kommer Kenny Pavey. Mutumba i mitten. Dully Johnson. Tjernström här ute. Daniel Tjernström för AIK. Ska han få avgöra?
Ja, det är helt
Daniel
otroligt
Tjernström!
Att det är Tjernström som får göra det.
Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans 11:e säsong i AIK.
Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Tjernström utav alla spelare.
Lagkaptenen med det stora AIK-hjärtat.
Ja, det är helt... Alltså.
Vilken saga för Tjernström, ja, och för AIK.
Vilken saga. Tjernström. Ja, det här, Dully Johnson gör det. Det är väldigt lätt att man går på skott och försöker vara förhastas i det här läget. Men chippar ut det till Tjernström som tar hela löpningen. Det vet vi att han ofta gör. Får med sig bollen på första tillslaget. Inte perfekt faktiskt. Kommer lite ur vinkel, men får bra träff i nästa läge.
Ja, där har ni någonting att skriva om imorgon, tidningsskribenter och andra.
Det kommer skrivas böcker om det här lyckas hålla sig.
Men det återstår.
När vi hade Kärna här, bad vi honom förklara det. Han kunde knappt förklara det. Det var liksom så här, det var världens naturligaste grej för honom. Ja. Även fast det var så stort liksom.
Ja.
Men han var så lågmäld liksom, ja, så här, fantastiskt fin människa,
ja,
verkligen, och super super trevlig.
Mm.
Har vi några kvar?
Ja, favoritlopp med Håkan Hellström.
Fortsätt.
Ja, bra. På alla sätt. Vilket han kollade tatueringen kommer fram.
En snyggt. Av dem. Ja, ja. Den är. Det står fortsätt och så är det tre ballonger. Men jag kan berätta, när jag gjorde den så var det bara en ballong. Och då gick jag ut från tatueringsstudion och tittade på den och sa, det ser ut som det är en spermie.
Nej!
Så då var jag tvungen att fylla på med två ballonger till. Men det, har man väl börjat tänka på något så går det inte att få bort det.
Nej, verkligen inte.
Ja. Ursäkta mig för.
Varför har du en spermie och fortsätt på handleden månad då? Ja. Har du något minnesvärt tifo? Alltså kolla på det och det där var snyggt. Eller ja, det är frågan.
Nej. Nej, det har jag inte.
Vi hade ju...
Alltså det mest minnesvärda när det liksom är AIK-matcher, framförallt när det var på Råsunda, den gamla goda tiden, det är ju liksom AIK-sången. Då får man rysningar.
Mm. Var det något på Champions League-matcherna?
Ja, jag var på en av Malmös matcher.
Ja.
Nere i Malmö för...
Men inte de här runt 99 när AIK spelade?
Nej, det var jag inte.
Vi hade ju Neboša Novaković här i veckan och han berättade om dem. Och då fick man ju rysningar.
Ja.
Herregud.
Ja, det är stort.
Hur var relationen till Ylva Johansson, tidigare arbetsmarknads- och etableringsminister och hammarbyare?
Ja, jättebra.
Efter en derbytorsk, ja. Ja, slår jag till.
Ja, men alltså, jag är AIK-are, men Ylva, det är liksom dead serious hammarbyare.
Ah, okay.
Det är liksom, hon är otrolig.
Satt den flera gånger?
Ja,
på matcherna eller? Mm. Ja.
Men hon älskar ju verkligen fotboll med. Jag tror fortfarande hon är... Hon var ju ordförande för Hammarbys damer, va? En period.
Kan vara,
så hon har liksom fortfarande, tror jag, förtroendeuppdrag med för...
Borde inte hon vara idrottsminister då?
Jo, det borde hon absolut vara. Det håller jag med om. Men nu är hon nere i Bryssel istället.
Mm.
Här är en fråga om Mykonos-attentatet, så får ni höra en historia som skulle kunna ändra ett svensk historia.
Mykonos-attentatet. Jag tror han blandar ihop det. Det finns ett attentat i Berlin som kunde ändra ett svensk politisk historia. Jag vet inte om det var det.
Ja, men det var någon middag eller något. Ni skulle varit på något ställe, va?
Ja, nej, men precis. Det finns något som heter Socialistinternationalen som träffas. Och det var i Berlin och det här var 92. Och då var jag och Ingvar Carlsson där för vårt parti. Och då blev vi inbjudna till de iranska kurdiska som skulle ha en middag på kvällen. Och vi tackade ja till det. Och sen så ringde Carl Bildt och det var 500% ränta. Och vi fick kasta oss på planet upp till Stockholm. Och på den middagen då så dök det upp några från Irans säkerhetstjänst, troligen, med kulsprutor. Och jag tror 4 stycken dog där. Och det har man ju tänkt på mycket efteråt. Fattar inte riktigt vad man var med om och vad som hade hänt. Men Mykonos vet jag inte däremot.
Nej.
Om vad det var.
Ja, men vi är ju verkligen, hur kändes det här?
Det är jättekul,
ja.
Tror jag. Det är så här förrädiskt, man bara sitter och pratar och garvar.
Nej, men
lita
på att det känns bra. Det är väl inget.
Nej, men det har varit jätteroligt.
Ja, ja. Ja, vad bra.
Men det känns som man borde sätta sig in i mer här med supporter och ja, de där frågorna.
Du kan ta det som en sån nystart i det. Ge dig in i den grejen lite.
Ja, jag ska ringa Bodström.
Sen bara mejla Ylva sen. Så flyttar hem från Bryssel och tar hand om
fotbollen. Vi gör ju som sagt 3 avsnitt i veckan. Förra året tror jag vi hade 95 gäster eller sånt där. Så du har ju och har ju i lurarna när du rullar däcken där, du vet.
Mm.
Fattar du det?
Man välter däcken.
Ja, men väl.
Om Biro hänger med dig på den här fightboxen någon gång, så vill du gärna ha en film på Biro.
Har ni haft Hellström då som gäst?
Ja, vi är lite sådär, jag har frågat honom och han säger nej.
Ja, okej.
Okay. Han är sådär, vänligt, jättevänligt.
Men han verkar gilla fotboll.
Han älskar, han är gaisare.
Ja, men
han
precis.
Gillar fotboll ändå.
Hans låt spelas ju när Gais går in.
Det är mycket gårdakvarnar.
Ja, jättevänligt.
Ja, men han är skön, men han är ju som han är.
Det är vi alla.
Ja,
det är så vi är.
Exakt. Mm. Fortsätt.
Mm.
Ja. Stort tack för att du kom, Mona. Var rädd om dig.
Tack så hemskt mycket. Var rädd om er ni också.
Det lovar vi att vi ska försöka vara. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Så är vi tillbaka om bara några timmar med nästa avsnitt. Arrivederci.
Ciao.
Ciao, Bell.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.